If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey.
Jag har tagit mig till Linköping från Sigtuna för att träffa min gamla kompis Roger Melin. Roger Melin är den mest etablerade hockeytränaren i Sverige. 28 säsonger på seniornivå, rakt igenom. Från Enköping via en väldigt massa klubbar ner till Linköping. Och jag är intresserad av en massa olika saker kring Roger Melin. Förändringen i ledarskapet från år 1 till år 28. Personlig utveckling. Organisationens utveckling. Från att göra allting själv till att ha en stor stab runt omkring sig. Vann tidigt ett SM-guld med Brynäs. Och sen kanske kravet på sig att leverera ett SM-guld till. Kanske nu här sista året i Linköping. Så att det är en jävla massa saker jag är intresserad av. Roger, vad kul att få vara här.
Ja, det är kul att vara här. Absolut. Alltid kul att prata med dig.
Diamond Lodge. Det var häftigt att få sitta här nere. Fick ju flytta ner oss lite grann. Tog två stycken ölbrickor och bar ner maten på här. Flygande Jakob. Satt fint det.
Ja, det satt bra faktiskt. Jag behövde det just nu.
Jag skulle vilja börja med, kan inte du beskriva dig själv lite grann som person? Inte som tränare, utan som person. Liksom, vem är du egentligen som person?
Jag är nog en väldigt lugn person. Jag är väl ganska analytiskt lagd, tror jag. Mer än liksom, jag är inte så spontan liksom, och bara hoppar i saker sådär. Utan jag tänker mig nog ganska mycket för vad jag säger och vad jag gör och så vidare. Det kan jag ha emot mig ibland när jag ska gå och handla någonting också. Jag gör sällan sådana här impulsköp, utan jag vill nog liksom analysera vad jag ska köpa.
Men det går inte till godisälla som jag bara rycker med
det. Nej, jag gör inte riktigt det. Det är väl... Och det är både en för- och nackdel, tycker jag. Ibland så skulle jag behöva vara mycket mer spontan och mycket mer känslomässigt driven för att liksom klara av de här snabba besluten på något sätt. Jag vill gärna analysera och värdera först innan jag tar ett beslut och innan jag säger någonting. Och det är både en fördel och nackdel, som sagt. Fördelen kan ju vara att jag säger sällan kanske något dumt, utan liksom jag överväger saker innan jag säger det. Men å andra sidan så tappar jag den här spontaniteten och blir inte lika driftig kanske.
Men lite mer om som var liksom, när du läser tidningen, vad läser du i tidningen för något? Käkar du frukost eller skippar du frukost? Vad är andra typer av personliga egenskaper?
Jag läser sällan, eller nästan aldrig, tidningar faktiskt. Jag slutar med det när de börjar skriva skit om mig. Så då...
har de skrivit skit om dig, tror jag?
Ja, men det har förekommit. Det har åtminstone förekommit att de har hittat på saker och stories som liksom inte är sanna, som har blivit uppskrivna och så vidare. Men det är ju, jag läser väldigt sällan tidningar. Jag får veta av min fru vad som har hänt i världen. Hon brukar tala om det. Så att jag tittar väl givetvis på nyheter ibland. Men det är inte så jätteofta heller, om jag ska vara ärlig. För att jag vet inte, jag har en... Jag lever nog i en ganska snäv värld på det viset. För att jag blir lätt deprimerad när jag liksom får höra alla dåliga nyheter som är. För att tittar du på nyheterna och läser tidningarna, så är det ju 90% bara skit i stort sett. Och Allting håller på att gå sönder, allting är trasigt och det är liksom, nej men det är, det känns nästan deprimerande tycker jag och titta på det, så att jag försöker leva i min egen lilla positiva bubbla.
Men man går upp på morgonen så här, jag menar, då gäller det att skapa något typ av tillstånd för sig själv, för det har ett extremt ansträngande jobb, ett stort ansvar och så. Hur hamnar du då i liksom, vad gör du för att få ett positivt mod på morgonen innan du drar iväg till träningen?
Egentligen allt som jag ska göra dagen därpå förbereder jag dagen före liksom, så att jag, när jag vaknar på morgonen så vill jag allting klart egentligen till vad jag ska göra dagen därpå, så då så jag jobbar väldigt mycket på kvällen och en del in på natten för att liksom känna att jag kan gå och lägga mig och liksom veta att jag har ingenting att göra på morgonen, utan då ska jag bara behöva vakna upp och göra det som jag förberett dagen därpå. Eller dagen före.
Är det för att du ska känna en trygghet?
Ja, jag tror det.
Det är din den här att du inte vill bli spontan, utan du vill liksom känna att det känns lugnt på något vis. Jag har kontroll på grejerna.
Ja, det är nog väldigt mycket det tror jag. Känna att jag har kontroll över min egen situation på något sätt. Och då vill jag inte hamna i en överraskning där jag liksom ställs inför en situation där jag inte är förberedd liksom. Så att det är, och det, för mig känns det väldigt bra. Det känns som en väldigt trygghet. Jag försökte faktiskt en gång i tiden att gå upp tidigt på morgonen för att ja, och skita och jobba kvällen innan. Men jag kände att jag, nej, det var inget för mig. Alltså, jag klarade inte riktigt det.
Är det om du inte hade hållit på som hockeytränare eller coach då? Vad ser du dig själv göra då? Hade gjort då?
Jag älskar att jobba som ledare. Så jag hade väl ändå hoppats i sådana fall att jag har jobbat som ledare på lite på andra små grejer som typ för fritidsledare och sådana grejer. Så jag hade väl antagligen kanske jobbat som någon slags ledare för människor, för jag tycker om att leda människor ändå på mitt eget sätt. Det är säkert många som kanske inte ser mig som en naturlig ledare, det tror jag inte. Åtminstone hade jag nog själv aldrig tänkt mig det när jag spelade själv, för att jag var den här lite spillevinken eller liksom den här lite flamsig när jag spelade själv och hade svårt att fokusera och, så jag, ska jag vara ärlig, så såg jag nog mig aldrig själv som tränare förrän jag liksom började och fick känna på det. Så när jag slutade spela så tog det ju ett år. Jag gick ju den här naprapatutbildningen och jag blev ju färdig doctor of naprapathy. Så att jag jobbade med det och hade två egna praktiker ett tag. Jobbade med det 5-6 år innan jag liksom började som tränare. Och liksom när jag slutade spela så tog det här året. Sen fick jag ett erbjudande om att bli tränare för Enköping samtidigt som jag hade mina praktiker då. Och då, så jag drev de här praktikerna på dagarna och tränade i Enköping på kvällarna, och det satt och pendlade mellan Upplands Väsby och Enköping. Men det var grymt roligt kände jag att jobba som tränare då i början. Men då hade jag en helt annan uppfattning om vad en tränare var mot vad jag har nu, om jag ska vara ärlig. Det som intresserade mig mycket då, det var ju själva träningen. Liksom, att jag kände att jag skulle kunna utveckla så mycket mer i träningen liksom, än vad...
Lite mindre personen och mer själva...
verkligen.
Alltså, det man gör på isen, detaljer i spelet, detaljer hos varje individ. Det var precis exakt jag där... också faktiskt.
Och även fysträningen tyckte jag var jävligt spännande, för den kändes lite underutvecklad tyckte jag. Där tyckte jag man kunde göra mycket mer hockeylik och liksom få ut mycket mer av lite så här ryssinspirerat så där som var på den tiden då. Det tyckte jag var jättespännande, så, och till slut så tog det här tränarintresset liksom överhand, så jag la ner de här mina praktiker och satsade mera på det och fick lite andra jobb som försörjde mig också vid sidan om givetvis. För det var svårt ändå på den tiden att leva på tränarjobbet.
Ja, vi har ju en historia ihop också. Vi var ju tränare tillsammans, du och jag också, ett år i Väsby där. Det var ju väldigt, väldigt spännande faktiskt.
Ja, verkligen. Ja, det var ett roligt år också, fast det var mycket som hände det året.
Ja, det var väldigt mycket som hände. Vi ska komma in, vi ska dela upp det här i lite grann ledarskap, organisation, vi ska prata Linköping. Vi ska prata framtid, en väldigt massa saker, men vad är de viktigaste sakerna för dig i livet innan vi rullar in på den grejen? Vad är det som är viktigt?
Ja, jag måste bara säga en sak först. Det är ett starkt minne från den tiden vi gjorde det där året. Det var ju när du tog de här två spelarnas grejer, la ju två plastsäckar och ställde utanför omklädningsrummet. Det kommer vi aldrig att glömma. Det var så jävla skönt.
Vi var inte nöjda med de två där.
Nej, de två började tjafsa om ersättningar och grejer som inte var bra. Och så bara tog du deras grejer och ställde två plastsäckar. Ja, det tyckte jag var helt underbart.
25 år sedan.
Ja, skitsamma. Vad som är viktigt i livet.
Ja,
men det som jag tycker viktigt i livet är väl att hitta någon slags inre frid på något sätt med sig själv, att liksom kunna känna någon slags harmoni med sig själv och inom sig själv, och ärlighet till andra människor tycker jag är enormt viktigt. Att kunna lita på människor, att liksom man står upp för varandra när det liksom brinner till och så vidare, och man är i utsatta positioner, att man liksom, det känns viktigt för mig.
Hockeytränare i 28 år, man hade sagt det för 28 år sedan att om 28 år då har du tränat 5 eller 6 eller 7, det blir många elitklubbar på vägen, hade du trott det själv?
Nej, det hade jag nog aldrig trott om jag ska vara ärlig. När jag började så var det ju mera bara liksom test på något sätt. Klarar jag av det här och tycker att det är kul? Är det någonting jag vill göra? Men som sagt, som jag sa tidigare, det kände jag ju ganska tidigt att det här var faktiskt jävligt roligt. Och det här vill jag nog fortsätta med. Så att det, men att tro att det skulle bli 28 år, det trodde jag aldrig. Och efter... Ja, det tog ju 12 år att komma till elitserien, som den hette då. Och efter typ 10-11 år där, då hade man ju nästan gett upp hoppet om att nej, det kommer aldrig att bli så i alla fall. Jag kommer aldrig att få chansen att ta ett elitserielag. Men så gick jag den här sista kursen som förbundet hade, den här, vad det nu heter.
HTU eller sådär,
eller? Ja, någonting sånt, precis. Och då var det ju... Två ledare med på den kursen, en för AIKs räkning, Myggan Wallin där, och Damberg för Brynäs då, räkning, som fick lite span på mig och tyckte väl att jag var lite vettig, så att jag fick erbjudande både från AIK som spelade i Elitserien då och Brynäs. Då valde jag Brynäs i det läget, och det var ju första elitseriekontrakt, och det var efter 12 år i Division 3, Division 2, Division 1 och Allsvenskan där. Så att det tog lång tid innan jag kom dit. Men det var väl värt resan tycker jag. Det var liksom, jag lärde mig jävligt mycket. Ursäkta att jag svär mycket. Men jag lärde mig mycket tycker jag under de här 12 åren på vägen dit. Så att jag hade ett ganska stort bagage med mig tyckte jag. Och jag hade ju liksom mestadels varit head coach, som man säger så. Det var ju egentligen bara när du och jag tränade som jag inte var det. Där vi... hade en annan fördelning då, men annars så hade jag ju varit head coach hela resan igenom. Jag tror att jag lärde mig mycket av det, att få liksom ta ansvar fullt ut redan från start på något sätt. Det kändes värdefullt för mig alltså.
Vad heter det? Ska vi kort bara, om du kan på något vis, kanske ett svår fråga, men lite på något sätt paketera ihop ditt ledarskap genom de här åren lite grann. Hur har det förändrats? Så lite grann, vad gjorde du? Man var rätt ensam som du pratade om. Man får ta, jag menar, jag kommer ihåg själv när jag var tränare i Väsby och Boden. Man bokade bussar och man spelade in musik och man var ansvarig för entréerna i arenorna och så vidare. Till att man kommer upp och har en väldigt massa människor runt omkring sig. Jag vet inte, vi hoppar över Väsby-året. Vi kanske kan ta hoppa över Enköpings år också. Det var Hammarby någonstans som ändå var... Hammarby var ändå en etablerad klubb på något vis. Ett år i Bayern. Vad tyckte du om det året?
Ja, det året var ju... ett av mina sämre år, om jag säger så, för min egen räkning tycker jag. Det var ett år som var... vi gick inte till allsvenskan det året. Vilket de hade räknat med. Vi gick ju till playoff givetvis. Playoff 2 tror jag. Vi torskade mot Mora i...
Men vad lärde du dig som ledare?
Jag lärde mig jättemycket för att... jag vet inte om jag ska säga det, men vi hade en ordförande som motarbetade mig ganska mycket tycker jag i Hammarby. Jag tog inte med hans son i A-lagstruppen och han blev lite gramsig för det faktiskt. Och sen så hade jag lite svårt att jobba med honom. Det kändes som att det fanns lite agg mot mig där, och det kändes som att han ville trycka ner mig lite grann. Han tog in dessutom en ny tränare som då... Ulfors vid jul, ja. Som liksom skulle ta över lite grann, inte ta över, men han skulle hjälpa mig och assistera mig, och det blev katastrof tycker jag. Det var ett riktigt dåligt år, och det är ett år som jag nästan helst vill glömma.
Sorry, jag läste att jag tog upp det. Det stod längst upp på pappret, tänkte jag börja med det. Wings 2 år, 96-98, där var det ett riktigt genombrott, om jag inte minns fel. Där var det ett riktigt, det hände grejer.
Ja, det började redan mitt första tränarår i Enköping. Gick vi från, vann vi serien och vi gick upp till division 2. Där fick jag framgång på en gång på något sätt. Och sen etablerade vi oss i division 2 ett par år. Och sen gick jag till Arlanda då. Då vann vi division 2, gick upp i division 1. Så hade jag liksom haft två gånger där man på ganska kort tid där vi hade vunnit serien och gått upp genom ett kval. Och sen var det Väsby där, var lite ekonomiskt strul. Och sen Hammarby på det. Så de åren var ju lite tuffa.
Vingrigt.
Och sen kom jag tillbaka till Arlanda och det kändes väldigt kul med hockey igen. Och då blev jag ju 4 år efter det. Och då etablerade vi oss liksom ganska högt upp tycker jag i serierna där, och gick till den här allsvenskan efter jul liksom vi spelade playoff i alla fall och liksom tävlade om att kunna vara med och till och med
många bra spelare, många duktiga killar som blommade ut där under dig där med Bruslöt och Danielsson och Mårtensson, och det var många duktiga spelare.
Ja, det var många duktiga på gång där i Arlanda då. De hade en bra ungdoms- och juniorverksamhet, och jag gav många av dem chansen i A-laget där, och det kändes ganska bra faktiskt. Det var många som gick vidare sen och spelade i andra elitserieklubbar. Så att jag tog ju med mig några till Brynäs också då, när jag fick kontrakt med Brynäs efter de där 4 åren. Så att det var, och då kändes det positivt igen. Och sen lyckades vi vinna guld första året med Brynäs, då var det ju liksom wow igen då.
Men det kände, jag måste bara, en sån här känsla, jag kan bara komma ihåg själv till exempel när Djurgården ringer och vill ha mig som tränare. Liksom jag bara, wow, ringer den baddarföreningen? Hur kändes det när Damberg ringde upp och liksom erbjöd kontrakt när du står där i Pinnbackshallen? För det är en enorm skillnad ändå mellan lilla Pinnbacken upp till Gävle, stora Läkerol Arena och Brynäs, massor med SM-guld och så vidare. Hur kändes det?
Ja, det var grymt stort. Det var ju liksom, för mig var det ju liksom, jag vet inte, det var en enorm upplevelse bara att få frågan liksom. Och man hade ju nästan gett upp, som jag sa då, hoppet om att komma dit, och sen när just Brynäs ringer, det var ju, ja, det kunde jag aldrig drömma om liksom, så att det var ju en helt fantastisk upplevelse. Det var grymt.
Alltså, jag kan känna lite grann när man byter omklädningsrum, så byter man liksom från division 1 till elitserien som det heter då liksom, det är ändå en, okej, här kan spelarna mycket mer, de har varit med om mycket mer. Hur känner du liksom din trygghet när du byter omklädningsrum där från Arlanda till Brynäs?
Ja, det var lite tufft faktiskt, för det fanns ju ganska etablerade spelare då, Janne Larsson, Ove Molin och Jos, Tom Bissett och de här som dominerade i Brynäs just då. Så att det var lite tufft att liksom vinna deras förtroende på en gång till där. Men jag tycker det löste sig ändå ganska naturligt tycker jag. Det kändes kändes ganska bra på en gång. Och sen var ju Gunnar kvar. Gunnar Persson var ju kvar sedan tidigare år. Han hade varit med ett eller två år innan. Så att det blev ju, han hjälpte mig på traven också ganska mycket och liksom pushade mig och gav mig liksom den statusen då att jag skulle få leda laget liksom. Och det var, han var ju, nej, han var, jag tror att han gav mig mycket trygghet också faktiskt. Men jag vet ju att första året där när vi spelade träningsmatcher med Brynäs och jag spelade väl Jos liksom bara var tredje byte så där. Mm. Även om Gunnar var den som matchade backarna så ville jag inte liksom att Jos skulle hålla på att spela dubbelt på träningsmatcherna. Men så när vi hade spelat en fyra träningsmatcher ungefär så kommer Jos in i tränarrummet och liksom, jag behöver prata med dig. Och, jaha, hör nu då? Men, om jag ska kunna liksom spela dubbelt när serien börjar, då måste jag fan träna på det nu liksom. Så jag ville ge alla chansen att visa upp sig på träningsmatcher och inte att han skulle liksom dominera varenda träningsmatch. Och det var, där var det lite sådär, men vi kom liksom till en bra lösning då till slut och jag lyckades väl vinna hans förtroende då till slut och tvärtom. Så att det kändes att, som att det löste sig ganska bra. Men det var ju svårt även för Jos då, för att få en ny tränare som var ganska oerfaren, eller väldigt oerfaren egentligen på den nivån. Han visste ju inte vad jag stod för och vilka liksom värderingar jag hade och hur mycket istid skulle han få. Så det var ju mycket frågor som flög i luften för spelarna också. Mm. Innan de såg att jag liksom, ja, jag gav dem ganska mycket förtroende, de här som var bäst ändå. De fick ju, på den tiden spelade man ju bara på 3-5-er. Då hade vi ett par extra gubbar liksom på bänken och det var ju så det var på den tiden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sju år sedan nu, Färjestad. Varför passade inte du in år två i Färjestad för? Vad var det som hände då?
Jag vet inte. Vi började ju halvknackigt som Färjestad alltid gör första året och även andra året. Då. Vi låg femma, sexa i serien någonstans i november bägge åren. Sen vann vi serien första året ändå till slut. Vi slog Mora i kvartsfinalen och åkte ur mot Linköping i en avgörande match här och var, jag kommer inte ihåg exakt, men det var i alla fall mot Linköping i semi. Sen andra året så låg vi femma igen och de ville ha en förändring på tränarsidan. Jag vet inte, samtidigt så ska jag inte säga att jag skyller på Färjestad, för att det var ju Färjestad är en grym organisation och en grym förening som verkligen har liksom etablerat sig i toppen på SHL, och liksom varje år så är man med och slåss om SM-guldet. Och de har ju sina krav och sina förväntningar.
Men fick du någon heads up? Fick du någon liksom någon såhär?
Nej, egentligen inte. Det kom från liksom sådär bara.
Smack.
Ja. Men det enda jag kan ta på det är väl att jag tycker själv inte att jag gjorde ett bra jobb.
För att
det vadå? Skulle komma. Men, nej, men jag vet inte. Jag kände att vi Det var Tommy Samuelsson och jag, vi var två tränare som liksom, han ville egentligen vara huvudtränare.
Ja.
Och han liksom stod och stampade lite i ryggen på mig så där och ville liksom ville in på något sätt. Och jag förstår han, för han hade ju liksom den erfarenheten och den rutinen med sig, så att, och den färgsta bakgrunden också, så att han kanske borde ha varit där.
Men drog du det tillbaks lite grann?
Ja, jag gör gärna det tyvärr. Alltså, om det är någon som krampar med ryggen lite grann så kanske jag inte riktigt står upp för mig själv. Om det liksom...
Nu ska man inte behöva heller om det är en assisterande på något sätt. Nej. Det ska liksom vara...
Nej, men det blev lite så i alla fall att jag kanske tog ett steg tillbaka och Tommy fick lite mer initiativ och han fick liksom ta över lite mer. Och så blev det att jag egentligen inte gjorde något bra jobb. Det tycker jag nog själv så här i efterhand. Och jag men var tycker det, nog att det på något sätt var rätt ändå att ta bort mig. Det kan jag tycka.
Med 28 år har fått sparken en gång. Det är ju också bara det. Det är ju helt unikt egentligen.
Jag fick faktiskt sparken från Väsby en gång i tiden. Andra året i Väsby. När vi spelade med stort sett med juniorlaget. För att de inte hade pengar. De höll ju på att gå konkurs då.
Aha.
Och vi liksom fick plocka upp hela juniorlaget och hamnade nästan väldigt långt ner i tabellen i alla fall. Då när det var 5 matcher kvar så fick jag sparken.
Och du ser det, nästan, det är ingen som kommer ihåg det ens en gång. Men att få sparken officiellt så hela Sverige vet om det och så vidare. Hur tog du det där? Hur hanterade du som ändå en rätt känslig kille?
Ja, det var faktiskt jävligt tufft. Samtidigt så tyckte jag på något sätt att det var skönt. Alltså för att det var... Med tanke på hur stämningen var lite grann så där i Färjestad. Jag kände att det var mycket motsättningar. Liksom. Man fick jobba lite i motvind. Jag hade inte den naturliga uppbackningen tycker jag själv. Utan det var liksom både i tränarrummet där liksom Grönqvist och Tommy Samuelsson jobbade lite... tajtare. De hade ungefär samma värderingar om hur man skulle spela hockey. Jag hade lite annan tanke i det. Jag hade lite annan tanke i det om ledarskapet i stort mot hur de tänkte och så vidare. Så att det kändes lite som att vi stod inte riktigt på samma fot. Och jag kände att det var väldigt jobbigt att jobba där. Det var liksom som att hela tiden man tog ett steg framåt och så halkade man ner två steg. Och så att det... På något sätt så på det viset tyckte jag ändå det var skönt att det liksom blev entledigad, men utåt sett så där, eller man liksom i folks ögon, man, det är ändå aldrig roligt så att få sparken.
Nej.
Man känner ju ändå att man vill strida in i det sista på något sätt och göra sitt jobb, men jag kände ändå att jag inte liksom lyckades klara av att göra det jobb som jag stod för där, så att då var det lika bra att det blev som det blev. Så att det var helt okej. Men däremot sen när det hade gått en månad och jag satt hemma och rev ner tapeten i stort sett hemma för att jag kände mig, jag ville göra någonting bara. Jag var helt tokig när jag inte fick jobba liksom. Så och fick förfrågan från Frölunda och då kände jag väl liksom att fan vad kul, nu är det igång igen liksom. Och då så då, och vi lyckades ju ta oss till slutspelen då, till slut med Frölunda där, men då när jag fick reda på att
fick du också glädjen liksom?
Ja, men sen när jag fick reda på att Dahlén skulle komma och att jag inte fick vara kvar där, utan, och jag var ju väl lite naiv eftersom jag satt hemma och inte jag trodde vi liksom gjorde ett bra jobb så skulle jag få vara kvar, men fick veta liksom att de i stort sett hade gjort klart med Dahlén och att det var liksom, ja, jag kunde inte vara kvar i alla fall. Och då fick jag faktiskt att det var första och enda gången som jag har känt att jag blev mentalt helt jävla tom bara. Alltså helt, jag satt hemma, jag tror inte jag gick ut på en månad, så jag bara satt hemma och tittade ut genom fönstret och fikade och satt med morgonrocken på och tittade på TV. Det var liksom det var en riktigt, riktigt jobbig tid innan det liksom började dyka upp andra förfrågningar och Jocke, min agent, började liksom hitta någonting till nästa
säsong. Det är jobbet, sparken från Färjestad, går in, laddar hjärnet, tror man kan vara kvar med ett bra jobb och så kommer Dahlén. Det är två rätt tunga saker på kort tid.
Ja, det var för mycket för mig faktiskt. Det var det. Då, så deprimerad som jag var då, det har jag nog aldrig varit faktiskt. Och kommer nog aldrig bli heller, tror jag, för att jag känner nog att ja, någon sån motgång till nu, då är det liksom bara att lägga ner. Har man liksom, nu har man ändå kommit så långt i sitt arbetsliv så att det finns liksom inte så mycket att förlora längre på något sätt.
4 år i AIK, du ska tillbaka till AIK också, står det i tidningen. Det är klart redan, Roger.
Ja, eller hur? Ja, då lär de ju komma med någon förfrågan i sådana fall om det ska hända någonting. Jag har absolut inte fått någon konkret förfrågan från AIK. Däremot har det varit mycket rykten och det har varit lite, ja, visat lite småintresse sådär. Ställt frågan om man skulle kunna tänka att vara intresserad. Men fortfarande så vet man ju inte vilka det är som bestämmer och vilka det är som tar besluten i AIK. Så man vet ju inte om vilka det är. Ja, vilka som är intresserade om man ska vara ärlig. Så att, nej, vi får se vad som händer med det. Men det är absolut ingenting just nu.
4 år i AIK, 2 år i Allsvenskan. Mm. Mitt under andra året i Allsvenskan så kommer jag så väl ihåg att hade man inte råd att köpa skridskor, klubbor, man på väg till KHL i säsongen 09-10. Det var en riktig jävla kris i AIK. Det slutade med att ni gick upp i elitserien.
Ja. Ja, vi hade ju en första året så vi gick ju till kvalserien men lyckades inte första året ta oss upp. Hade väl ändå den erfarenheten med oss andra året och det var mycket snack andra året där om liksom ekonomin, att de var nere och talade om att liksom lönerna kommer men liksom sådär det kan bli så att vi kanske måste välja KHL om det finns som ett alternativ. Om liksom, och det var mycket snack om det.
Du började plugga ryska direkt?
Ja, precis.
Mitt under säsong.
Ja, vi hade ju han Jurisinov där som kom lite då och då.
Spatsiba,
så. Ja, så han fick lära oss lite grann. Nej, men det var en trevlig gubbe, en jävla skön gubbe faktiskt. En bra hockeyfilosofi, men ja.
Men vilken resa, att det slutade som det gjorde.
Verkligen, det var helt sjukt andra året då när vi... Men vi hade ju ändå, det kändes som vi hade ett jäkla bra lag ändå när vi gick in i kvalserien andra året. Och det kändes som att vi faktiskt trodde mer på oss själva andra året. Och att det här skulle kunna faktiskt gå. Och sen försökte vi liksom tona ner den här ingången i kvalserien också, att det är inte så jävla viktigt att vinna första matchen. Alltså det är en bonus om man gör det, men för året innan då var det nästan som att allt stod och hängde på första och andra matchen. Och om vi skulle gå upp eller inte, och vi mötte Västerås hemma i första matchen i första året och då förlorade den, då var det liksom gick luften ur oss nästan. Men nu tog vi det lite lugnare in i serien och vi visste att det går att vända allting oavsett hur det går i början. Så att det kändes som att vi hade lite bättre kontroll på oss själva och mer tro på laget oavsett hur liksom starten i serien skulle gå. Så att det kändes grymt positivt. Det jag kommer ihåg mest från den serien, det var ju när vi mötte Södertälje borta. Södertälje låg i elitserien då. Och skulle det bli oavgjort i den matchen, så det var 2 matcher kvar efter den. Vi hade Rögle borta och Växjö hemma, tror jag. Och så mötte vi Södertälje borta i den här matchen. Och skulle den bli oavgjort så skulle Södertälje vara klar för elitserien. Och om vi fick en poäng så skulle vi fortfarande ha chansen. Och det blev oavgjort och vi avgjorde sen efter 5 sekunder i ungefär, var tekning, så anföll mål. Så Både Södertälje-klacken står i ena hörnet och tokjublar bara att vi är klar för elitserien. Popovic hoppar och skriker och vi hoppar och skriker i båset. Och AIK-klacken står i andra hörnet och bara tokjublar. Hela jävla hallen bara står och jublar. Oavsett vilket lag man tillhörde. Liksom. Det var, ja,
det
var en jävla...
Det sällan är det i den arenan. Båda lagen är nöjda. Alla är nöjda.
Ja,
alla på godis.
Ja, då är frågan på Povic i tv när vi intervjuade om han var hög på någonting. Eller han bara stod och hoppade.
Men varför blev du inte kvar i AIK för? Många rykten där runt omkring, både det ena och det tredje. Vad var liksom de anledningen till att du ville iväg från AIK efter 4 år?
Ja, jag kan väl säga så här. Jag hade lite privata... personliga problem kan jag säga med familj och sådär, så att det var väl egentligen
de stora anledningarna.
Ja, det var de stora anledningarna till att vi ville komma till någonting som kändes tryggt och lite mer isolerat på något sätt. Och Linköping här, när jag fick förfrågan därifrån, och jag vet att Linköping är en trygg organisation. De allting fungerar liksom, med pengar, med liksom spelare, med allt. De har en organisation som man inte behöver oroa sig för. Så kändes väl det som ett väldigt bra alternativ att flytta jag och min fru till någonting som kändes mer stabilt och tryggt just då. AIK var ändå, även om det hade gått bra i 2 år, vi hade gått till semifinal 2 år i rad, så hade vi ändå varit ändå en väldigt osäker organisation, osäker ekonomi. Man visste inte riktigt hur nästa säsong skulle se ut varje år. Liksom, och då kände vi att det här kändes ändå tryggt och bra.
Det påverkar dig och så påverkar det din sociala omgivning och allt sånt där också. Det blir så.
Ja.
Hör du, sista anhalten här då, det är ju Linköping, och den här stan har ju aldrig vunnit någonting. Det är lite likhetstecken med Vikingård egentligen. Var det bra, var det nära, jättefin på alla sätt och vis, men lite skaken. Och du ser en stabil organisation, men det slutar Mike Hellberg, Johan Hemlin, lite annat smått och gott. Men ni har ett, tycker jag, ett bättre lag på pappret än på länge. Och borde kunna göra en resa mot ett SM-guld. Vad känner du själv kring det tredje året?
Nej, men jag håller med. Jag tycker, tittar jag på de här 3 åren jag har varit här, så är det här nog det bästa laget vi har haft. Det tycker jag nog. Även om Albrandt och Jalle, exempelvis Kalle Söderberg, visst jävligt bra hockeyspelare. Men det känns ändå som... tron på oss själva, och i förhållande till om man jämför med gör en fiendeanalys, om man säger så känns det som att vi har ett lag som absolut kan tampas med alla lag i serien, så känns det ju. Så vi känner oss absolut inte underlägsna något annat lag, och det känns, på det sättet så känns det ju som att vi verkligen kan vara med. Och så jag tycker tron finns där absolut på laget. Det som har varit, tycker jag, under säsongen, är att vi har haft en övertro på vår egen kapacitet, vilket har gjort att vi har tappat ödmjukheten i många matcher och inte liksom lyckats vinna matcher som vi ändå har varit, tycker jag, nästan bättre än motståndarna.
Om du säger så här, jag tror jag förstår när man tappar ödmjukheten i sitt spel, men hur ser det ut när man tappar ödmjukheten i sitt spel? Vad händer på isen då?
Det är ju att man inte backcheckar tillräckligt hårt, att man inte tar markering tillräckligt nära egen zon, att man inte riktigt sätter stopp när man ska sätta stopp i spelet, utan lite slapphänt eller släpphänt låter folk runda en, eller ligger lite för långt ifrån, så man släpper till skotten från fel vinklar. Man gör inte jobbet fullt ut helt enkelt varje dag och varje... jag tycker vi har gjort ungefär kanske 40-50 minuter i nästan alla matcher. Men just de här 10 minuterna, eller lite till emellanåt, så släpper vi till enorma målchanser istället, vilket gör att vi förlorar matcher, tycker jag, på det. Luleå hemma till exempel nu senaste. Jag tycker Färjestad borta också, där vi liksom släpper två frilägen i vårt eget powerplay, där vi liksom inte riktigt tar bort gubbar på mål. Vi släpper den här sista målchansen som är alltså katastrofalt pinsam, släppa den här 7 sekunder kvar. Men sådana saker som jag tycker att vi har förlorat matcher på, förlorat mycket poäng på.
Ni är lite för låg lägsta nivå, men ni är grymt hög högsta nivå.
Ja, det tycker jag också. Den tron måste vi bära med oss, att vi kan faktiskt spela ut motståndare till och med när vi är som bäst. Men så vi behöver inte förlitas på att liksom vi ska kriga sönder motståndarna varje match, utan men däremot så måste vi ha nödmjukheten att kriga för att hålla tätt och ägna försvarsspelet en stor prioritet liksom. Och det gör vi inte det, utan vi är lite slapphänta här och där och prioriterar inte det jobbet, och då kommer vi inte att vinna någonting heller, så tyvärr. Och det är väl liksom det vi måste försöka hitta nu, stabiliteten de här sista matcherna som är kvar nu, för att kunna.
Vilka knappar kan du skruva på då? För när vi gör podden, då har ni förlorat 3 raka, tror jag.
Ja.
Tajta matcher, sitt matchen innan här och några sekunder kvar bara mot Färjestad. Men liksom, vilka knappar skruvar du Hävelid och Tangnäs på då, ledarstaben där?
Ja, det vi har gjort nu är att vi har pratat med, jag har pratat med de äldre spelarna. Försöker få dem att förstå allvaret i att de måste gå i bräschen, att det är de som måste leda laget och det är de som måste föregå med gott exempel. Det är de som har haft sämst statistik de här 3 matcherna. Och det kan, så kan det inte vara. De måste liksom visa, inte via så mycket vad de säger, utan vad de gör på isen. Det är ju ord, det är liksom tomma ord tills man visar det på isen. Och det är först när man är på isen som man ser om det är något värde bakom de ord man slänger ur sig i omklädningsrummet. Så att det är det man vill se, och det vi måste visa de äldre spelarna, det är att de visar att de vill gå i bräschen genom att inte släppa in billiga mål, helt enkelt. Det är ju det viktigaste. Sen skiter jag nästan i om de gör massa mål framåt. Det viktigaste är att de visar laget att jag vill ta ansvar, att inte släppa in mål.
Det är de signalerna som är de viktigaste. Framåt kommer ni skapa på ren skicklighet, men hemåt krävs det attityd och engagemang för att försvara sig. Slutspelet, stora skillnader mellan slutspel och grundspel, grundserien enligt dig?
Ja, det är lite som vi var inne på förut. Jag tycker slutspelet, då blir det väldigt mycket mentalt spel på något sätt. Man möter samma motståndare 7 gånger, eller ja, max 7 gånger, 4 till 7 gånger. Och då blir liksom det här att vinna den mentala kampen på något sätt så viktig. Både över sig själv och över motståndarna. Kanske egentligen många gånger, speciellt om man är lite favorit, att vinna över sig själv. Att liksom att stå emot trycket liksom och tordas spela för att vinna där ute. Alla sådana bitar blir ju viktiga genom hela serien givetvis. Men det ställs på sin spets på något sätt när det är slutspel. Och jag vet inte, på något sätt så jag vet inte om jag tror nog att jag har ett bättre facit i, även om jag åkte ju många kvartsfinaler också, men jag har ju gått till slutspel alla år som jag har varit tränare i högsta serien, och jag åkte ju mot ditt Malmö en gång i kvartsfinalen. Nej, men det är, jag tror ändå jag har ett bättre facit om jag har inte räknat på det, men i slutspel än i grundserien.
Högre vinstprocent alltså i slutspel egentligen?
Jag tror det.
Det är inte omöjligt alls.
Mange Johansson sa en grej till mig, och han menade på nu, det var nu höstas, eller framförallt förra hösten då när vi hade en tung period, att liksom han tyckte att mitt ledarskap passade väldigt bra in i ett slutspel och så vidare, men i en serie när folk behöver mera piska kanske och liksom vakna upp och inte tappa ödmjukheten, så tyckte han att mitt ledarskap kanske kunde höjas lite grann
lite åt aktivt. Andra hållet.
Mm. Ja, istället. Jag är ju kanske bättre på att lugna ner spelare som är pressade och stressade än att stressa upp spelare som är för oedmjuka. Mm. Så att det kanske ligger något i det, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det sättet förrän han sa det. Och då kanske, jag hoppas att det passar bättre i ett slutspel i alla fall. För att det är ändå på något sätt i ett slutspel som det gäller till slut. Att vinna någonting.
Det är en töntig fråga om ni vinner SM-guld. Men det jag ska säga bara är att jag tror att det var väldigt... Slutspelet har inte varit speciellt öppet tycker jag de två senaste åren. Då har Skellefteå haft ett alldeles för bra lag. Även om ni pressar dem med Linköping och något år innan pressarna faktiskt dem med AIK också. Även om det kanske matchmässigt blev ojämnt så i själva matcherna så var ni fan med. Men då tycker jag Skellefteå var det för bra. Nu är det ju så extremt öppet. Det är Örebro, det är faktiskt HV om de får ordning på sina grejer. Det är ni, det är Växjö, det är Skellefteå, det är Luleå. Jag har säkert glömt något lag också. Det känns väldigt öppet i det här slutspelet. Delar du den uppfattningen?
Ja, faktiskt. Öppnare än någonsin, säger jag. Jag tycker det är många lag som har grymma laguppställningar. Ja. Örebro ser fantastiska ut. Ja.
Färjestad kryper vi närmare.
Färjestad har blivit bättre och bättre. De har också värvat på sig ett par stabila spelare. Det är många lag som har blivit bättre genom säsongen också. Mm. Som ändå startade med en bra laguppställning. Så att jag tror att det är väldigt många lag som faktiskt innerst inne tror att de kan vinna i år. Och jag tror att det är många som också tror att de kan, för Skellefteå blir ändå givetvis favorit med tanke på att de kommer att vinna serien och ganska överlägset. Men ändå så tror jag, som du räknar upp, en hel drös med lag som
ja,
inte bara liksom drömmer om det, utan jag tror att de faktiskt innerst inne tror att de kan vinna också.
Absolut.
Och det är, jag tror, vi är ju ett av de lagen givetvis, men det finns 5-6 till som tror det.
Jag skulle vilja runda av med lite rakt och ledarskap. Alltså, i den organisation som du har nu, hur känner du, om du jämför med hur du började som ledare när du var rätt ensam till den organisation som är runt om det nu. Vad är för och vad är nackdelarna, svårigheter och lättheter med den gamla där man var själv till nu där man är omgiven av massa proffs helt enkelt?
Ja, det är en väldig skillnad till att börja med det. Förr då har man ju fystränare, istränare, coach, nästan sportchef. Man var ju med och skrev kontrakt och allting. Till nu där man liksom är head coach och nu sköter jag min lilla del liksom.
Och hur ser den ut? Vad är din lilla del? Du har Tangnäs och Hävelid som assisterande. Du har en målvaktstränare. Men vad blir din del? Din just, stora del ska jag säga.
Nej, men just nu så är jag egentligen... Ja, jag är matchcoach. Då, den som är huvudansvarig för själva matchningen av spelarna på isen. Jag är ju är den som lägger temat på träningarna, men jag har ju det är de två som sköter själva isträningarna just nu. Och lite grann saknar den biten om jag ska vara ärlig. Alltså även om jag självklart skulle kunna ta tag i det igen och säga att nej, men nu ska jag ha träningar, så tycker jag ändå det funkar så bra för att de sköter isträningarna så bra, så att jag tycker inte det finns någon anledning att lägga
mig. Men det är inte lätt att man blir lite grann, ja det är samma sak i Djurgården med Nordmark och Garpenlöv som var fantastiska, men jag gillar ju att vara assad i det jag är. Liksom. Jag vill vara inne i känslan och se och rätta till och lyssna och höra. Men det bara fanns mig själv, eller man hade en ännu tydligare huvudtränarroll, då var man ju tvungen att vara där nu. Jag menar, är inte rätt att bli lite dissad, att man är lite utanför känslan ibland i det hela?
Ja, det är ju det man blir lite. Faktiskt, man blir ju lite offside liksom, under träningstillfällen och så vidare. Och det är ju svårt att liksom vara på samtidigt som man inte ska leda.
Nej, exakt.
Det har varit svårt nästan tycker jag att hantera. Jag tycker att det har varit nästan lite jobbigt om jag ska vara ärlig. Att inte ha hand om träningar. För jag tycker isträningar var ändå en del som jag ändå fick ganska mycket cred för när jag liksom hade isträningarna. Så att jag jag tycker ändå det var en del av mitt ledarskap som jag ändå tyckte att jag behärskade ganska bra. Men ja, så man känner sig lite utanför där, det måste jag erkänna. Men som jag säger, de sköter det väldigt bra, det flyter på väldigt bra och alla känner sig trygga i det sättet vi gör nu, så att då finns det liksom ingen anledning att hoppa in i det igen. Men det är en stor skillnad nu mot förr, alltså, verkligen, för då var man ju verkligen, då skötte man ju allt, och då hade man ju från början när man började på lägre nivå, då hade man ju assisterande tränare som inte hade en enda isträning. De hade inte ens individuella träningar, utan ja, de var mer som en stöttande hand liksom. Och så har det ju varit väldigt mycket de första 10-12 åren som jag var tränare i Enköping och Arlanda där. Så att ja, det är ju, men nu är det ju som sagt helt annorlunda, och headcoach-jobbet nu, det är ju väldigt mycket bara försöka liksom coacha,
skapa tillstånd hela tiden, hantera media, ja, förväntningar,
ta hand om det kollektiva ansvaret på något sätt, att liksom se till att allting funkar och att det är harmoni i grejerna. Nej.
Vad heter det när du känner dig lite halvskränkel och behöver lite stöd som ledare, vem pratar du med då?
Ringer jag dig?
Ja.
Jag vet inte, men det är ju väldigt ensamt som ledare, det är ju, så är det ju. Man har inte, speciellt när man står som head coach och liksom du står där ensam med dina beslut, du måste verkligen fatta besluten och liksom, och oftast har man inget direkt stöd uppifrån, från sportchef eller ordförande. Nej. Eller klubbdirektör och så vidare, utan de är ju oftast krävande bara istället. De har fan ingen tillåtande attityd, tror jag, tycker jag många. Nej. Utan det är snarare tvärtom, du får fan inte göra något misstag liksom. Och då är det jävligt ensamt som head coach många gånger, för du,
det är för att de delar inte ledarskapet heller. De har en helt annan värdegrund, syn på ledarskapet. De förstår inte vad du håller på med i omklädningsrum, och då blir det, det var bättre när det inte fanns som sportchefer, eller
hur? Exakt. Man fick rekrytera själv också då. Skämt åsido, så det, sportchefer gör väl sitt jobb givetvis, och det är klart att de sköter ju sin del av jobbet, men jag tycker Anders Goss och jag hade ett väldigt bra jobb, arbetsrelation. Jag tycker vi delade faktiskt jävligt mycket samma värdegrunder, tycker jag, både vad det gäller som människa och som spelare, eller som, vad heter det, ja, vad det gäller hockeyn då. Tänkte ganska lika vad det gäller hur vi ska,
filosofi och sånt där, spelbok
och allting liksom. Det kändes som att vi hade
pratat samma språk, jag tänker, förstod varandra. Roger tänker så, jag fattar vad han menar, och mycket enklare det blir.
Ja, det blir mycket enklare, för då jobbar man i medvind på något sätt, och man behöver inte kriga för att liksom,
nej,
man behöver inte ha samma åsikter alltid. Man kan diskutera åsikter, men bara man har samma värdegrund och samma tänk på något sätt, då jobbar man åt samma håll, och då känner man att det blåser medvind. Och det är en grym skillnad mot att sitta och försöka övertyga folk som man jobbar med hela tiden, om varje dag, varför jag gör så här. Och då så
förklara,
så
förklara, förklara, liksom, förklara, förklara, förklara.
Ja.
Vad heter det? Sist den absolut, absolut viktigaste frågan. Vad tycker du om mig?
Jag tycker det är riktigt skönt.
Du tycker att jag är en jävla
gubbe,
det tyckte du, vad fan? Du tycker att jag är en jävla gringubbe, Roger, för fan.
Nej, för fan, absolut inte. Jag har aldrig tyckt. Det som jag älskar med dig, det är att du är ärlig, och det gillar jag. Jag uppskattar ärliga människor. Och sen kan vi är väldigt olika som personer.
Ja.
Men det har ingen betydelse, tycker jag, för att du är ärlig i ditt liksom sätt att vara, och jag uppskattar ärlighet och uppriktighet. Och du kan ju säga till mig, jag tycker det är så jävla skönt när du förr i alla fall, nu har det blivit lugnare, men förr när du liksom ville dra ur med orden, för att, ja men fan, kom till punkten och säg vad du tycker. Och jag liksom försökte liksom fundera på, vad ska jag säga nu då? Vad konstigt att du hade jättesvårt för mig att jag liksom aldrig kom.
Du tänkte så jävla långsamt.
Ja, precis. Ja, men så är det lite. Eller?
Ja. Rogga, kom igen för fan. Nej, men man blir, det är som, jag har också varit på en resa. Så det är så. Det är ju häftigt att man kan lära sig och utvecklas och förkovra sig och förstå hur saker och ting fungerar. Ja, jag hade nog behövt, om jag pratar om mig själv, tagit ett år eller två år ledigt mitt under min tränarkarriär. Då hade jag nog fortfarande varit ledare, tror jag. Men jag fått reflektera lite grann när vi höll på med. Så att det blev tv-mupperi istället.
Ja, men vad fan. Det är väl underbart. Fan,
det är... Ja, det är bra. Jag gillar det som tusan.
Jag tycker jag kan nog anpassa mig och prata med de flesta människor, tror jag, ganska väl för det här. Fast man är olika liksom.
Ja.
Men det jag inte uppskattar och det jag tycker är jävligt jobbigt är med folk som inte är ärliga och prickar, utan liksom, ja, man säger en sak så här, sen sitter man där borta och säger en annan sak. Och det tycker jag, det är jävligt svårt för oss.
Finns tyvärr rätt många sådana.
Ja, det gör det, tyvärr.
Du, Rugget, alltså, ni som vill ha koll på Roger Melin, gå in på Wikipedia eller på Elite Prospect, kolla alla lag, kolla allting. Det finns hur mycket som helst. Vi skulle kunna prata om hans tid i NHL. Ja, men alltså, du var över hit och det var få lag, det var unikt, få chansen att spela i Minnesota, där för att vara på IHL, jävla resa, resan som spelare i Hammarby, Väsby, Örebro. Det finns 1000 grejer att prata om. Det är, men den här en timmen och 20 minuterna, det blev vad det här blev. 1000 tack, Roger.
Ja, det är lugnt. Tack.